En nämndeman, en lekmannadomare. Vi sitter alltså i en sammansättning med en yrkesdomare och två lekmän, som då kallas nämndemän. Och det är vissa typer av mål som ska ha den här sammansättningen. Förut var det flera sorter, till exempel vanliga rattfyllor, men det har fallit bort. Och det saknar jag ju inte, för att det var ganska självklara fall att Har man kört rattfull och det finns det här blodprovet som visar det, så att det är liksom inte så mycket som man kan ta ställning till där. Men att det handlar om allt från sexuella övergrepp till dråpförsök och slagsmål, förskingringar, olika ekonomiska brott.
Mm, stölder, snatterier, är de med också?
Inte riktigt sådana här små snatterier, men oftast så blir det ju större härvor. Och då finns det ju med som en del.
Ganska stora saker egentligen att ta sin ställning till. Jo, eller vad tycker du?
Jo, men just därför tycker jag personligen att det är bra med de här lekmännen. Jag har alltså inget tvivel om att yrkesdomarna inte skulle kunna sin sak. Men att det är alltid bra att vara flera som bedömer en handling. Det är ju inte bara skuld eller oskuld som vi tar ställning till, utan också straffets längd.
Vem kan bli nämndeman?
Man ska inte ha fyllt 65 när man blir vald, och man ska ju, hur det nu är formulerat, ha tillförlitlig ställning på något vis. Vi ska se vad det står här.
Nu luntar du riktigt i en sån här broschyr som justitieministeriet har gett ut och som säkert alla nämndemän får, och ja, man kan ju läsa om det här på webben också.
Man ska vara finsk medborgare, bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. Man får inte ha försatts i konkurs eller vara ställd under förmyndarskap. Och han eller hon ska dessutom vara lämplig för nämndemannauppdraget. Och man ska ha fyllt 25 men inte fyllt 65 när man blir vald. Det är kriterierna.
När ni utses för en 4-årsperiod i gången, så det är ju ganska långt, ska vi säga. Ska vi säga, de politiska partierna som väljer. Jag menar, hur viktigt är det just det där att man har en partibok?
I praktiken så blir man ju inte vald om man inte hör till ett parti. För att det är ju partierna som tillsätter de här posterna. Att när man ställer upp i ett val så får man i samband med det ange vilka olika nämnda eller poster man är intresserad av. Och sen ser man igenom att vilka som har anmält intresse för det här, och så utses någon av dem. Och åtminstone tidigare var det ganska hård kamp om just de här posterna. Nu har jag förstått att intresse har falnat lite, men att då när jag började i politiken på slutet av 90-talet så var det inte alls självklart att man fick bli nämndeman fast man hade anmält intresse för det.
Varför var det så populärt att vara nämndeman på den tiden? Får man bra betalt eller vad är det?
Nej, man får inte särskilt bra betalt. Man får dagtraktamente och kilometerersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Och har man småbarn och behöver barnvakt så kan man ännu få ersättning för det. Men att det är nog inte för pengarnas skull man gör det, utan jag antar att folk har tyckt att det har varit intressant helt enkelt.
Så som du också tycker att det är.
Jo.
När den här intervjun går ut så har vi kommunalvalet bakom oss, liksom välfärdsområdesvalet. Men nu när jag intervjuar dig så är det nu några dagar dit. Men hur är det alltså? Är det så att du är, just på grund av att du är intresserad av att vara nämndeman, som du också ställer upp i kommunalval?
Jo, det är nog uttryckligen den orsaken. Säkert skulle jag ha stått på torget någon dag och delat ut kaffe i alla fall. Men att orsaken till att jag ställde upp så är ju nog uttryckligen att jag gärna fortsätter med den här posten.
Nu säger jag ju här att i Raseborg till exempel hade ju under de här 4 åren som gått nu, 2021-2025, så hade ju varit flest nämndemän som har blivit valda från SFP, och efter det kommer Socialdemokraterna och sen har Samlingspartiet och Vänsterpartiet en representant var. Är det så att man också väljer nämndemännen utgående från valresultatet?
Ja, helt i proportion till hur mycket röster de här olika partierna har fått.
Vad tycker du om det här förtroendeuppdraget?
Ja, det är ju uttryckligen ett förtroendeuppdrag. Och man får ju inte berätta om de här målen som man har varit med om. Men jag tycker att det är intressant. Sådana vanliga slagsmål och sånt här så är nu inte liksom så superintressanta, men just eftersom jag själv jobbar med bokföring så tycker jag att just sådana här ekonomiska brott är väldigt intressanta.
Mm. Lär du dig samtidigt någonting?
Jo, visst lär man sig både yrkesmässigt och framförallt om den mänskliga naturen.
Hur upplever du det när du är med om just det här människan bakom brotten?
Somliga brott berör mer än andra och obehagligast är ju de här sexuella övergreppen mot barn. Det är ju inte skojigt, inte på något vis. Men att det ska också ta ställning till.
Efter att, ska vi säga, det här brottsmålet har behandlats i tingsrätten, så är det ju så att ni samlas sen tre personer, då den lagfarne, alltså en domare, och sen ni två nämndemän tillsammans. Och vad händer där när ni träffas?
Då pratar vi igenom det hela och vi börjar då med att ta ställning till att har åklagaren rätt, till vilken del har den rätt. Det kan ju vara liksom att flera olika åtalspunkter. Och sen när vi har kommit fram till slutsatsen att ska det dömas så som åklagaren tycker eller ska det vara ett lindrigare straff, så sen börjar vi fundera på själva straffets längd. Att om vi tar ett exempel så kan man ju ha någon som är åtalad för mord, men att man kan sen komma fram till att det var inte mord utan det var dråp, som ett exempel.
Är det den lagfarne domaren som kommer med förslagen eller hur går det till?
Ja, alltså det är åklagaren som yrkar på ett straff.
Men han eller hon är ju inte med er sen.
Nej. Och då börjar det vanligtvis så att den här lagfarne domaren frågar att är vi överens om den här åklagarens åsikt? Och så säger vi antingen då att vi håller med, eller så börjar man fundera på att fanns det några förmildrande omständigheter. Och det är ju just här som jag ser det att de här lekmännena har en betydelse, för att vi har då liksom den här livserfarenheten så att säga. Vad var liksom avsikten med det hela?
Är det så att den här domaren vill förhålla sig väldigt neutral och höra er åsikt före hen kommer in och säger hur hen har resonerat?
Oftast nog, jo.
Mm-hmm, just det. Om sen era åsikter går till stick i stäv, jag menar med den lagfarne och ni ändå lekmän, du är ju faktiskt här i den juridiska utbildningen, men ändå, så jag menar, du är där som lekman, alltså som en icke det där insats kan föreställa. Så det där, vad händer sen då om ni tycker olika?
Då pratar vi om det antingen tills vi kommer överens eller så inser vi att vi kommer inte att bli överens. Och då är den som är av annan åsikt, det är ju tre människor. Och så det blir ju vanligen då två mot en. Och den som är av olika åsikt så får då skriva det till protokollet. Att oftast så handlar det ju om att hur entydig den här bevisningen är. Att finns det tillräckliga bevis för att det faktiskt har gått till på det här viset? Eller finns det rimliga skäl att misstänka att det inte var så här?
Händer det ofta att ni är av olika åsikter?
Nej, inte ofta, men att jag kan nog erinra mig ett par, tre fall där det har hänt.
Men ni ska ju förhålla er väldigt neutralt och det där, och ni får ju absolut inte yppa någonting vad som händer, varken i före eller under eller efter, men det där, hur svårt är det om man till exempel råkar på en som man känner, är bekant som är står åtalad?
Då måste man ju först avgöra att vill man jäva sig. Att det finns ju de här jävskriterierna, att är man nära släkt eller är man uppenbar ovän med någon, så då är man ju tvungen att jäva sig, eller står man i anställningsförhållande till någon. Men att är det nu bara en bekant, så då är det upp till en själv att fundera igenom att kan man hålla sig neutral här, och kommer man fram till att det är tvivelaktigt att man kan hålla sig neutral, så då är det bäst att jäva sig.
Nu har ju också tingsrätten gått inför det här centraliseringsivern för länge sedan redan. Och det betyder ju det att hemskt många fall avgörs i tingsrätten i Esbo. Lojo har ingen tingsrätt så att säga mera, och i Ekenäs så möts man ganska sällan. Var brukar du sitta som nämndeman?
Oftast i Ekenäs. Och jag har ju dessutom den fördelen att jag bor väldigt nära. Så att om det är någon som har blivit sjuk eller så som inte kan komma, så då är det nästan mig de ringer till att kan du komma med 5 minuters varsel.
Okej, det gäller att sätta sig in i ärendet eller faller jättesnabbt sen.
Jo, men alltså vi vet aldrig på förhand vad det handlar om, utan man kommer dit, man får den här åtalsskriften framför sig, har en 15 minuter, max en halvtimme på sig att läsa igenom det hela, så att det är inte ändå ett problem på det viset.
Men när ni sitter där i tingssalen sen, så ser den åtalade också er nämndemän?
Jo.
Okej, hur känns det då?
En gång har jag upplevt det som obehagligt. Det var en större knarkhärva där en av de här åtalade satt och tecknade av oss. Och då funderar man att varför gör han det? Att kommer han att komma och söka upp oss efteråt? Men att det är helt offentligt. De får våra namn, de ser oss.
Och mestadels så känns det helt okej för dig då?
Jo, det är den enda gången som jag har upplevt det som obehagligt.
Mm. Nu är man ju och funderar, eller det är ganska långt planer på att man vill minska antalet nämndemän i Västra Nylands tingsrätt. Och nu handlar det ju faktiskt om 10 kommuner, att det är ju ganska stort område där Esbo är störst. Men det där från runt 100 till 90, om vi säger sådär lite cirka antal. Vad tycker du om det att man vill minska på antalet nämndemän?
Jag har lite svårt att förstå det, för att det kan redan vara svårt att få folk att ställa upp. Så att jag inser inte riktigt varför man har kommit fram till att man vill minska antalet.
Det är så att fast man har 100 nämndemän, så är det inte alls säkert att folk säger japp, jag ställer upp när man blir tillfrågad, menar du, sen efter att man har blivit vald?
Nej, för att man kan ju ha någonting annat, typ tandläkarbesökare eller läkartid eller någonting sånt här som gör att man helt enkelt inte kan lösgöra sig. Sen finns det de som inte kan svenska, och då kan de ju inte sitta ting på ett mål där någon där parten talar svenska. För alla har ju rätt att tala sitt eget modersmål i de här rättegångarna. Och sen beror det ju mycket på hur en arbetssituation man har, med hur kort varsel man kan lösgöra sig. Att själv jobbar jag ju som företagare, så jag har oftast lätt att komma ifrån, men att det varierar.